Ciao a tutti, benvenuto till Milan Sverige podcast. Med mig idag har jag Ola Lindholm, redaktionsansvarig. Och ni hör att det inte är Therese idag, hon är bortrest i Rom. Så jag vikarierar som, vad kallar vi det, programledare. Förhoppningsvis ska det gå bra. Tja Ola.
Ja, hej hej.
Hur mår du?
Ja, det är bara bra, jag är lite trött men det ska nog gå.
Jajamensan, någon speciell anledning till att du är trött eller?
Nej, plugget. Ja, det är vädret också för den delen.
Ja. Det är kul för att det är bara du som pluggar på högskolan på Milan Sverige, eller hur?
Tror jag. Ja. Jo.
Och bara ska bli lärare.
Mm. Det stämmer bra det.
Mm, det är tungt. Framtida lärare som ni är.
Ja.
All right. Vi har ett fint schema framför oss idag. Vi ska prata lite om Kurvasuts protest. Vi ska prata lite om Paolo Maldinis uttalanden och slutligen ska vi inrikta oss på Siros framtid. Och vi börjar med Kurvasuts protest. Vad säger det om Dagens Milan att det ska krävas två protester? Du kan få börja, Ola, eftersom det är bara du här då.
Ja, visst jag börjar. Nej, men alltså anledningen till att alltså de här protesterna har kommit och just att de återkommer, det är ju att alltså Curva Sud har fått nog, jag ska säga. Så alltså, fansen, alltså de vill liksom tvinga fram en reaktion på det som liksom det som händer. De vill liksom se att det ska hända någonting. Som det har varit tittis liksom, man känner liksom att ja men Galliani går ut och lovar saker och liksom försöker lugna ner och allt sånt här och liksom de är trötta på det helt enkelt liksom. De vill att det ska hända några saker. Och kanske framförallt att man ska liksom sluta att försöka lugna ner och liksom gå från ord till handling mera. Jag tror att det är där det hela handlar om.
Mm. Ja, det finns väl egentligen inte så mycket tillägga, men jag tänkte bara på en sak. De är ju ansiktet utåt för oss. Tycker du det är rätt av dem att de gör på det sättet de gör på? Det vill säga att de hänger ut personer. Och är de personer de hänger ut rätt personer?
Jag tror att de vill försöka provocera fram någonting. Men det är som de säger, alltså jag är inte riktigt övertygad om att de verkligen ska liksom hänga ut de personer som de gör. Dels så har det ju varit en hel del mot Galliani. Och det kan jag till viss del hålla med om, för Galliani är liksom, han kunde ha gjort det betydligt bättre än vad han har gjort. Alltså jag tänker på alla de här värvningarna där långt ifrån alla har varit självklara. Men och sen det här med Balotelli också, att vet du, att de har klagat en hel del på honom. Och det kan jag tycka lite så där om, speciellt på Balotelli, för jag tror att det som det handlar om med Balotelli då, det är ju att vet du, fansen vet hans potential, alltså de vet vad han kan göra. Och sen när han inte presterar som han ska göra på planen, så blir det liksom, jag ska kalla för, då kommer det ju reaktioner på det, för de förväntar sig mer av honom. Och då liksom försöker de säga till honom liksom, men nu får du ta och skärpa dig liksom, du ska inte hålla på så här, utan du ska liksom prestera den fotboll som vi vet att du kan.
Exakt. Det låter klokt. Men alltså grejen är, jag känner som dig också. Alltså, liksom, det här är nu kanske inte personligt i första hand. Vilket vi måste vara noga med att poängtera kanske. Att. Mm. Men angående Balotelli. Alltså, vad hade man förväntat sig egentligen? Killen har varit ett problembarn rakt igenom. Och varför skulle han lyfta sig i Milan där det går så dåligt som det gör? Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Ja. Men det är liksom att säga som Milan som lag är ju, de är ju inne i en kris, det kan vi väl stort konstatera. Och liksom, det är ju svårt som anfallare att göra mål när laget inte fungerar heller. Man kan inte begära att han ska göra liksom 20 plus mål liksom under en sån säsong som Milan ändå har. Och då tycker jag att visst, han har gjort några bottennapp, men liksom, vem gör inte det? Men annars, vissa matcher, då har han ju klivit fram och är liksom avgörande. Och han har ju visat liksom att han kan spela. Så jag tycker att det är lite obefogat. Man får ändå tänka liksom på hans ålder. Det borde vara andra spelare som kan kliva fram och göra det istället för att vi ska lita på en spelare som liksom är, alltså han är ju verkligen inte på toppen av sin karriär. Jag tror han kommer att bli mycket bättre. Då kan vi kan inte lägga den tyngden på hans axlar.
Nej, sen finns det de som menar på att en riktig mästare ska kunna ta den här kritiken på plan och kunna göra någonting av det.
Mm.
Men jag håller inte riktigt med där, om jag ska vara ärlig, för att jag tycker att det är för mycket för mycket ansvar för en som Balotelli, men kom igen. Men i alla fall, och sen tycker jag liksom att Curvasud nu när de väl gör det, jag tycker de gör det på ett rätt sätt, men ändå kanske vid ett fel tillfälle, för att alltså, jag ska förklara mig. Så här är det, vem hade trott liksom att man ska stå ut Atletico Madrid från första början? Och vem trodde att Seedorf skulle komma och vara en frälsare från första början också? Förstår vad jag menar, Ola?
Ja, jag förstår.
Så jag vet inte, jag är delad i den frågan.
Nej, men jag tycker att om det är någonting man ska fokusera på från och med nu, för nu har man ändå framfört att liksom att man tycker inte att det här är okej, liksom att man tycker att klubben borde göra bättre ifrån sig. Men från och med nu så tycker jag personligen då att man bör istället fokusera på att stötta alltså framförallt spelarna, men kanske även liksom tränaren, ledningen och så vidare. Se till att laget tar sig igenom den här jobbiga perioden, den här jobbiga säsongen, för att se till att det inte blir ännu sämre. För om spelarna känner att de förlorar fansens stöd, liksom, vem ska de spela för då? Då spelar de ju bara för pengar. Och då tror jag inte resultatet kommer att bli bättre direkt.
Nej, precis, precis. Och det är det som är, alltså det är det som är tråkigt när man väl är och kollar på Milan nu. Jag nämnde det en tidigare podd, för jag kollade Milan Bologna i år. Det var supertråkigt. Det var liksom, det var ingen stämning, ingenting. San Siro blev överröstat av ett hundratals borta fans från Bologna. Förstår du? Det är liksom,
ja.
Det känns som att Curvasud förrådde laget och nu ska man kräva någonting tillbaka.
Ja, alltså det är alltid en väldigt skör linje där, alltså hur höga krav man kan ställa på ett lag och när man ska klaga och när man ska stötta. Men jag känner liksom att nu har de klagat nu, och alla, verkligen alla vet vad de tycker. Nu är det dags att kliva fram och verkligen visa att man stöttar laget liksom i motgång också, och inte bara liksom när det går bra.
För vi har ju sett tidigare, det är inte, kommer du ihåg första protesten efter Genoa-matchen i år?
Ja, lite smått. Du kan få påminna mig lite. Ifall du...
Där var det samma sak. Man blockerade utgången, man krävde att få prata med spelare och så vidare. Och då ville ju Balotelli gå fram och prata med massorna. Men då tillät de inte honom. Så istället fick Abiati och Kaká gå fram. Och så tog det ungefär 2 minuter för dem att säga, ja, men vi ska skärpa oss. Så klappade alla. Sen så var det inget mer. Den här gången var det verkligen allvarligt, utan man samlades före matchen, man gjorde stort väsen och man kom till talan också. Sen vet jag inte hur mycket du har följt, men det har gått olika rykten om vad man har sagt och vad som har sagts och vilka som har varit där. Jag läste idag att det var 9 spelare närvarande med El Barone, det vill säga Curvasuds ledare. Det var Pazzini, Montolivo, Abate, Balotelli och vilka mer var det? Bonera bland annat, Seedorf, sen kommer det inte mer. Och vissa har ju menat att Balotelli har bett om ursäkt. Och det lät ju väldigt ömjukt i mina öron. Men idag kom det uppgift om att Balotelli inte alls har bett om ursäkt, utan att det var, ja, bullshit helt enkelt. Och det där, liksom, hur tror du att det här har för påverkan på laget? Att den här krisen, alltså nu tänker jag hela säsongen, vi har en hel säsong med fullt av kriser och misslyckanden prestationsmässigt, och sen kommer det här, pressen från Curvasud.
Och det är det jag menar på. Jag var lite inne på det förut. Alltså det här att man måste tänka på vem man riktar kritiken mot. Jag kan köpa helt och hållet att man från supporterhåll är missnöjda med vissa spelare, helt klart. Men just att om man bara är på spelarna och liksom bara tjatar på spelarna, då kommer inte det leda till någon förbättring på planen. Inte i det långa loppet i alla fall. Utan där jag tycker att man ska lägga krafterna, det är just alltså på ledningen, på Berlusconi. För det är alltså Gargani i all ära, det här med misslyckade vävningar och så vidare. Men vi får inte glömma att det är trots allt Berlusconi som sitter liksom högst upp. Det är han som håller i pengarna, det är han som liksom det är han som har sista ordet i allting. Om man nu väljer att lägga näsan i blöt, vill säga. Så jag tycker att man ska begära mer utav honom istället. Istället för spelare som Balotelli, istället för Galliani och så vidare. Utan jag tycker att vara på Berlusconi mer i så fall.
Ja, jag håller med. Jag tycker det är nästan dags att man demonstrerar mot just honom, Berlusconi. För att det är precis som du säger, Galliani är i stort sett bara en springpojke åt Berlusconi. Och det, ja. All right, vi får nog släppa den här punkten och hoppas på att det leder till något positivt i alla fall. Vi tar en liten paus. Då så, mina kära vänner, välkommen till del två kan man säga. Vi är inne på den andra punkten och vi tänkte behandla Paolo Maldini. Den store, il grande, il numero uno, capitano har talat och det var på tiden, eller hur Ola?
Det tycker jag verkligen.
För att hittills har det varit massa, ja, fjollor, vad man ska nu kalla dem. Liksom massa de som har rytit fram och tillbaka. Bobban är en, Sacchi är en, Malespekt i allihopa. Men när Paolo Maldini talar, då lyssnar man. Eller hur?
Ja, verkligen.
Och han, hans påstående var liksom klart och tydligt. Det är Milan som har tagit ungefär decennier att bygga, har förstörts. Och även han lägger mycket av skulden på Galliani. Och jag undrar, vad har han för belägg för ett sådant här uttalande?
Jag tycker att han har rätt i sak. Och framförallt, jag var så glad när jag läste det här. Eller glad och glad, det beror på vilket perspektiv man tar. Men att någon äntligen talade klarspråk. Alltså det var någon som verkligen vågade gå fram och säga verkligen vad han tyckte. Och just att det var Maldini som sa det. Hoppas jag verkligen att det ger effekt. För Maldini, som sagt, alltså han är Milan. Alltså han är en av de absolut största profilerna i Milans hela historia. Så, och liksom, då lyssnar man, som precis som du sa. Nej men alltså det, vad ska man säga, det, alltså han pekar ju på det här att Milan inte är en vinnarmaskin längre, att man saknar den här vinnarmentaliteten. Och jag förstår precis vad han menar. För man tänker liksom, och säger att nu är det snart 10 år sedan när vi vann den här när vi vann Champions League. Vi vann ju sedan 07 också. Men och då, om vi tittar på laget som vi hade då, alltså det var idel världsstjärnor på i stort sett varenda position i laget. Och så kollar vi på laget som är nu. Alltså det är som natt och dag. Det är, om vi liksom tar bort Kaká som var med även då, så är det liksom, det är ett helt annat lag som inte, liksom, skulle man ställa upp dem mot varandra så skulle ju det laget för 10 år sedan krossa det laget som är idag.
Absolut.
Och just det att den här nya generationen spelare har inte liksom kunnat axla den manteln som de andra lämnar efter sig. Liksom man har inte lyckats i den här övergången liksom, från det här så himla grymma laget som vi hade så liksom till det som vi har idag. Och där har det ju gått snett. Och det är där jag kan förstå liksom, kritiken mot Galliani också. För han är ju värvningsansvarig, mer eller mindre. Det är han som ska göra värvningar. Det är han som ska se till att värva in de här unga spelarna som ska forslas in i laget med hjälp av de här gamla spelarna. Och på så sätt liksom växa i kläderna, helt enkelt. Växa in i färgerna.
Det är även intressant att Paolo Maldini sa att redan 2007 hade han personligen varit på Galliani och liksom sagt att det här laget måste förändras. Det måste genomgå en generationsväxling. Och för mig indikerar det på att Maldini vet liksom vad som behövdes för 7 år sedan. Men alltså att man har skördat frukten av felbeslutet som skedde för 7 år sedan. Vilket jag tycker är viktigt i det här sammanhanget. Det som händer mer idag, det är liksom en konsekvens av ett gammalt tänk. Och det är det alla har varit ute efter.
Ja.
Och sen pratar han också om att, att liksom Galliani tror att han är övermäktig. Han hade mycket mer människor kring sig som förstod ännu mer. Han pratade bland annat om Leonardo som hämtade Thiago Silva och Kaká. Och idag får han jobba själv och det slutar med Taiwo och sådana spelare.
Så, ja, men det är ju så liksom att ensam är ju inte alltid stark. Och det blir ju ofta det att är du en person, då får du liksom bara ett perspektiv på saken. Säg att liksom, till exempel som med Leonardo, han var ju liksom expert på brasilianska spelare. Ja, men han har ju plockat, som du sa, alltså Kaká, Thiago Silva, spelare som liksom har varit på den absolut yttersta nivån i fotboll, eller högsta nivån. Thiago Silva är fortfarande Och när du tappar en sån person, alltså som har mycket så här inside info, så är det klart att då har du inte lika stor bakgrundskontroll på vilka spelarna är. Och då blir det ju de här mera chansningen att det kanske går och du kanske lyckas någon gång ibland. Men vet du inte allt om, liksom, om spelarna, då det blir ju chansvärningar mer eller mindre. Och liksom med resultatet på papper, för jag har ju sett att det har inte gått så bra.
Mm. Ja, det är en tragisk historia alltihop. Det känns bara jätte... Det är så tråkigt att sitta och prata om såna här grejer när man pratar om Milan. Liksom, ja. Il Grande Milan.
Mm.
Men ännu en gång, jag tycker att ja, det är liksom en soppa gjord av spikar och granater som har exploderat rakt i ansiktet på oss nu.
Ja, ja, men sen, det här är ju liksom, det är ju en långsiktig förändring, eller vad man ska kalla det för. Alltså det hände väl där någonstans runt 07, alltså när vi stod på toppen. Då så, alltså det skedde ingen generationsväxling. Och jag vet att jag själv tyckte liksom, när jag var 17, då måste ju värva in yngre spelare som kan ta över. Och de, alltså visserligen, de värvade en väldigt talangfull Pato då, till exempel. De värvade in Thiago Silva, men det är spelare som de har tappat nu. De är inte kvar. Och istället så har du värvat kortsiktiga lösningar. Spelare som ja, Matri, Konstant, Mexes, Birsa tyckte jag inte heller var en riktigt direkt, alltså spetsspelare. Nyss värvade vi, eller värva gjorde vi inte, vi lånade in SCN. Alltså, det spelare, jag förstår inte varför vi värvar dem för de tillför absolut ingenting. Förutom att en högre ålderssiffra.
Och en hög lön.
Och en hög lön, definitivt. Och sen liksom de pengarna som vi värvade Matri för. Alltså jag är övertygad om att vi kunde ha använt de pengarna på betydligt bättre sätt.
Ja, det, TVS gick till Juventus för mindre pengar.
Mm.
Bara det är sjukt. Mm. Men jag måste bara lägga till en sak när det gäller Maldini. Är det inte lätt att när man är utanför klubben att prata? Förstår du vad jag menar?
Ja. Jo, men jag förstår precis. Det är alltid rätt liksom, att vara utanför. Samma sak med Curva Sud. Alltså skulle Galliani gå in och säga till, alltså bara för att ta ett exempel, Il Barone nu då, och säga att, nej, varsågod, du får mitt jobb. Jag tror att du kan göra det bättre än mig. Alltså då blir det ju helt annorlunda. Det är skillnad att verkligen vara i händelsernas centrum och faktiskt ta de här otroligt viktiga besluten som kan, liksom, kan avgöra framtiden för så pass många personer. Så det är väldigt lätt liksom att sitta utanför och klaga. Det är en annan sak att verkligen gå in och faktiskt göra någonting. Och det är väl det jag hoppas lite att det här ska mynna ut i. Alltså, för jag skulle vilja se Maldini i en roll i Milan. Kanske inte som tränare, men kanske Gallianis arvtagare, varför inte? Nämligen, för jag tror ändå att då skulle han verkligen bli det här ansiktet utåt i Milan också. Få sitta på den här positionen och, som jag hoppas, alltså verkligen ta tag i saker som han nu, för han har ju väldigt starka åsikter, och verkligen göra någonting åt det. Alltså gå från ord till handling återigen.
Tänkte bara när Maldini går ner till Milanello och visar upp sig, bara en sån grej, vilken motivation det hade blivit för spelare, speciellt försvarare, och ser liksom, där har ni honom, Maldini. Nej, det är en människa som behövs i dagens Milan. Men han nämner också det liksom, att han hade samtal med Barbara, och han fick en klar roll, och det skulle, ja, han skulle bara skriva på helt enkelt. Men så kommer ju Galliani tillbaka från ingenstans, back from the dead, som man säger på engelska.
Ja, jo.
Av vem då? Jo, Berlusconi ta tillbaka honom, eller övertala honom att stanna kvar.
Ja.
Och ännu en gång, liksom, folk har varit inne på det här att de vägrar ge sig, de här gubbarna. De vill vara med tills de stupar.
Ja. Och det är väl det som har förändrats. Om vi kollar liksom från när Berlusconi tog över, alltså då var det verkligen himmelriket. Men han verkligen gick in i klubben, pumpade in pengar, köpte in, alltså världsspelare, och skapade liksom det här fantastiska laget i början av 90-talet där. Alltså vi var ju i stort sett oslagbara. Idag liksom, hur ska jag säga, alltså fotbollsvärlden har förändrats. det går inte att luta sig tillbaks liksom och tänka att ah, men nu räcker, nu är vi bra. Nu alltså, eller som 07, då är vi en champions. Alltså, att man lutar sig tillbaka och säger ah, men nu är vi bäst i världen. Nu kan jag liksom koncentrera mig på politiken istället för, och all den liksom soppa som jag är i där. Men det funkar inte så. Alltså, om vi kollar liksom på ägare runt om i världen, alltså, de är otroligt engagerade i sina klubbar, i sina projekt och så vidare. Och man behöver en sån ägare. Alltså, man behöver någon som verkligen går in 110% och verkligen satsar på det här. Då så kommer det att lyckas. Så jag är övertygad om att Berlusconi skulle kunna göra igen. Men han måste satsa 100% på Milan. Och gör du inte det, sälj klubben. Jag, i alla fall jag har inte tid med någon liksom översittare som sitter och tror att han är bäst utan att visa det. Utan jag tror att han kan bli det. Han kan göra Milan till världens bästa lag. Men han måste vilja det också. Annars kommer det inte gå.
Jag tror faktiskt inte som dig. Här måste vi ta en diskussion, gör du. Vet du varför?
Nej, vadå?
Jag tror han är för gammal helt enkelt, Berlusconi. Han har helt enkelt inte energin att lägga ner på Milan. För att det liksom, när han tog över i början av 80-talet, 83, 84 eller vad det nu var, då var det 20 år sedan, då var han fortfarande, ja, han var ju gammal då också, men idag är han 77.
Mm.
Och plus med liksom det du säger, alla politiska äventyr han har varit med. Det kan vara liksom så att han är mätt som människa, men att han har för mycket stolthet för att sälja sin klubb.
Mm.
Så liksom, eller så kan det vara en blandning av båda två.
Ja, men jag tror det som jag säger att känner du att du är färdig liksom, han kanske känner att han är färdig, men just som du säger att liksom stoltheten säger emot, och det är ju väldigt synd, för det påverkar så många liksom, det påverkar dig och mig, det påverkar Kurva Sud, det påverkar spelarna, det påverkar ju alla Milans supportrar där ute, och liksom att en mans stolthet ska liksom förstöra livet för så pass många människor. Så jag hoppas verkligen att han, antingen så får han ta tag i den där stoltheten, eller också får han faktiskt ta och svälja den och sälja klubben till någon som faktiskt vill engagera sig och har energin att göra det.
Absolut, där håller jag med om i alla fall.
Ja.
Nej, men sen är frågan, som Maldini också säger, är Barbara rätt, jag tänkte säga rätt man, men rätt kvinna för jobbet? Han säger att hon kan varken någonting om fotboll eller om fotospelare.
Jag vet inte riktigt om jag ska vara ärlig. Jag vet för lite om Barbara och liksom vad hon går för, eller vad vi ska kalla det. Kan kanske bli hur bra som helst, men det som hon säger, att vi vet ju ingenting just nu. Vi vet inte vad hon går för. Vi vet inte vad hon kan. För det är till exempel som i fotboll, att fotboll handlar inte bara liksom att ha mycket pengar. Eller ja, det funkar ju då också, man har tillräckligt mycket oljepengar. Men du måste ha kontakter också. Alltså, du måste veta vilka personer du ska prata med. Du kanske måste vara bra vän med vissa agenter som sitter på alltså, lukrativa spelare. Du måste kunna din väg in i liksom den här fotbollsdjungeln, eller vad vi ska kalla den för. Och frågan är ifall Barbara är det. Jag vet inte, hon kanske är det. Jag spekulerar bara. Men vi måste veta. Och frågan är i så fall vem ska vara istället för henne, som ska sitta på den positionen.
Ja, det finns ju ingen. Alla, om man nu ska tänka att det ska stanna inom familjen Berlusconi, så är i stort sett alla syskon, hennes syskon, upptagna i familjens business. Hon är den enda som inte har någon specifik roll. Hon fick, och liksom onda tungor säger att hon fick den här rollen för att hon inte har något annat att hålla på med. Och det är bara det säger också en grej. Ja, men okej, lilla gumman, du får det här bara för att få liksom.
Ja.
Nej, men du har fan rätt i det där.
Mm.
Sen är det som du säger, alltså, du nämnde agenter, vilket är skitviktigt i det här fallet. Vi har många spelare som tillhör Mino Raiola, och alla vet vad Raiola är ute efter.
Pengar.
Exakt. Hur i helsike har vi kunnat sätta oss i hans klor?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag har ingen svar på det.
Nej. Alltså, hur? En klubb som Milan, liksom, ja, det är ju Milan vi pratar om. Det här är ingen liksom FK Eskilstuna eller vad fan. Det finns väl exempel i Superettan i Division 1 i Sverige. Vad hände liksom? Vad har hänt?
Ja. Nej, men jag vet inte. Galliani kanske känner Raiola. De kanske tar en pizza tillsammans någon gång. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tycker att alltså, Raiola är väl som den där kompisen man hade när man var liten. Man vet att han var destruktiv och liksom man blev haffad av lärarna på skolgården eller polisen när man har snattat i butiken. Men liksom det är att alltså Raiola är inte bra i längden för en, eller hur vi nu ska säga. Alltså det straffar sig liksom, man sätter sig själv i skiten. Och det har ju liksom visat sig att det har man gjort. Man har ju satt sig själv i skiten genom att köpa in Raiola spelare som uppenbarligen är, eller jag sitter på löner som de inte liksom presterar tillbaks i ren fotboll. Det har de inte gjort.
Nej, förutom kanske Zlatan Ibrahimovic då, men.
Ja, och det får man väl ändå ge honom. Ja. Men han är ju tyvärr inte i Milan längre.
Nej, så då skippar vi det fallet.
Ja.
All right, jag känner att vi kan vara nöjda med det här Paolo Maldini-snacket. Vi tar en liten paus och återkommer med ett ännu viktigare snack. Då så, mina kära vänner. Vi är i del 3 just nu och en ny gäst har tillkommit och det är Nico Farback Bonassi från Aftonbladet. Tack så mycket för att du kunde ställa upp med så kort varsel.
Tack själv.
Hur känns det? Är det bra med dig?
Ja, lite sjuk sådär, men jag ska inte klaga. Det är bra. Försöker förtänka hur det går för Milan, du vet, det vanliga.
Ja, trevligt.
Ja, absolut.
Så du har fått stryk av livet kan man säga.
Ja, lite. Men jag gör igen snart.
All right. Vi har kommit fram till del 3 och här ska vi behandla Sidors framtid. Och vi tänkte börja liksom prata lite om vad Berlusconi har sagt och vad han inte har sagt. Och vad är sanningen och vad tror vi om sanningen? Och jag börjar med dig, Ola. Vad har du att säga om Sidors framtid som tränare?
Ja, vi kan ju ganska enkelt konstatera att det har varit en hel del rykten som har florerat i olika tidningar och så. Om just det att han ska ha de här två kommande matcherna på sig att bevisa att han ska få vara kvar i Milan. Och sen så har det ju den här tuffa tiden bakom sig så att tidningen har ju haft att gotta sig i allt det här. Men om det är någonting jag har lärt mig av tiden som Milans supporter så är det ju att man aldrig ska lita på Berlusconi. Är det ju. Nej, men han har ju själv i och för sig gått ut och dementerat det här, men det jag kanske vill få fram i det här liksom att tidningarna får ju spekulera hur mycket de vill egentligen, och Berlusconi kan ju i stort sett säga vad han vill och det behöver absolut inte stämma heller för den delen. Men min egen liksom personliga gissning är att Seedorf kommer inte sparkas under de här två matcherna som kommer nu, oavsett vad resultatet blir. Och om han nu skulle göra det så tycker jag att man gör det på helt fel grunder. För om vi liksom sätter oss in i Seedorfs situation, alltså han kommer till ett lag som alltså de har varit inne i en, vi får väl ändå kalla det katastrofal säsong, alltså med de har inte uppfyllt några som helst krav. De liksom har inte bjudit upp till det här spelet som det förväntades av dem och så vidare. Styrelsen har liksom, det har varit väldigt många turer det här med Galliani, Barbera och så vidare. Jag tycker att det vore väldigt orättvist mot Seedorf ifall man skulle göra sig av med honom så pass tidigt. Enligt mig så har han inte så mycket han kan jobba med. Han har ju liksom en begränsad spelartrupp och jag tror verkligen inte att han tycker om de spelarna som har till förfogande. Så jag tror inte han kan göra så mycket med det materialet han har. Han har ju vissa spelare som han kan jobba med. Bland annat så ägnar han ju väldigt mycket tid åt Balotelli. Men sen så är det ju andra spelare som jag tror att han vill ha bort dem redan i sommar. Och det är så min tanke går, att man borde ge Seedorf absolut minimum den här sommaren på sig. Och sen då en bit in på nästa säsong. Att verkligen sätta sin prägel på laget. Innan man liksom kan bedöma ifall han är rätt man eller inte. Att liksom få Milan på rätt köl.
All right. Och Nico, vad du säger om det här?
Så jag håller helt med i överläggningen. Det vore väldigt orättvist att rycka Seedorf ur fotbollen. För han var ändå aktiv spelare. Och sen kasta in honom i tränarjobb som alla vet är ett av Europas svåraste just nu. Och sen bara ge honom så här få matcher innan det tar slut. Jag menar, Milan är skit just nu. Det är ingen som kan trolla. Han är liksom bara människa. Jag tycker ändå det har varit positiva tendenser. Jag håller med om att han har inte det lag han vill. Och kan samtidigt säga att fjärde mesta målskytt genom tiderna i Serie A, José Altafini, han gick ut i veckan och sa att Seedorf, från början hade han sagt, och han upprepade nu, att Seedorf gjorde ett misstag med att skriva på för Milan innan sommaren, för det gav honom inte nog med tid och han fick alltså rensa till den trupp han ville ha. Och jag kan bara hålla med, och det vore väldigt synd om man skulle sparka Seedorf. För jag har hört av Di Marzio, som är den jag litar på mest inom italienska fotbollen och journalistiken, då är det verkligt det här med, han har Fiorentina och Lazio på sig och sen ryker han om det går dåligt. Och då har man antingen Tassotti, som är andra tränare och ändå ska försvinna i sommar, så jag vet inte riktigt vad man tänker där, men då har man honom som möjlig tränare fram till sommaren. Och sen är hetast kandidat idag Inzaghi. Och det är så här, i min värld så tycker jag bara att man lika gärna kan köra på Seedorf i sådana fall. För det är inte, alltså det är två unga tränare som inte har åstadkommit. Seedorf har inte åstadkommit, Inzaghi har åstadkommit på ungdomsnivå. Men man kan gärna låta Seedorf, som ändå verkar ha, alltså en skön känsla för köp åtminstone, och verkar ha ett sätt att åtminstone få laget att spela bättre, för det har de faktiskt gjort. Kan man lika gärna ge honom till sommaren och sen se vad han vill under sommaren och forma hans trupp istället för att ta in honom, förstöra honom, ta in Inzaghi och så här. Det är samma chansning, det är liksom ingen skillnad. Jag kan inte riktigt förstå att det kanske stämmer att man funderar på att sparka honom. Det är inte där felet ligger överhuvudtaget. Felet ligger i styrelsen. Felet ligger i folk som Galliani, som har kört truppen i botten de senaste 10 åren. Det är liksom inte tränarens fel i grund och botten. Det är vad jag tycker.
Intressant det också. Alltså, jag håller med er båda två. Men ska man liksom ta in Inzaghi och förstöra honom också? Då har man förstört två lovande tränare. Eller?
Många man förstör i det här laget. Alltså.
Ja, de förstör många människor kring laget också. Oss, ja, det vill säga. Jaha. Men jag tänkte på det här som det har ryktats om på senare dagar, liksom att Galliani och Barbera är emot Berlusconi. Hur tror ni det ligger till där? Du, Nico, du som är inne på Gianluca-spåret.
att de skulle vara emot pappa där?
Nej, alltså att de är emot Seedorf som tränare. Att Galliani och Barbera.
Att de skulle vara emot Seedorf som tränare, just det läste jag också. Alltså jag har fan inte ens hunnit läsa mina tvångsgrejer de här veckorna. Men alltså allt kan ju vara möjligt, jag vet inte. Jag tror Berlusconi står bakom Seedorf. Alltså stod bakom Seedorf, för Galliani och Berlusconi hade den här middagen som ryktas om. Och då sa man ju, vi ger han två matcher till, så... Likt allt annat så står Berlusconi bakom något eller det går bra och sen så försvinner han. Men jag tror Galliani och Berlusconi står bakom Seedorf egentligen, men de vill alltid hitta sin syndabock. Barbara kan jag inte snacka om, jag vet inte riktigt. Hon verkar vara den friska i familjen, men jag vet inte riktigt vad hon tänker på, och egentligen vet jag inte om det spelar någon roll vad hon tycker, för hon vill ha bort Galliani och se vad som händer liksom, han är fortfarande där.
Vill ni veta vad jag tror?
Berätta.
Ja, det vill ni. Jag tror att Galliani känns sig hotad av Seedorf, för att det är inte många tränare som har gått emot Galliani och pikat honom, alltså pikat Gallianis kanske sätt att arbeta, så som Seedorf har ändå gjort på, alltså indirekt. Jag tror att Galliani känner sig väldigt hotad och jag tror inte han uppskattar det så mycket.
Men han, du kan ha en poäng i det.
Ja, han uppskattar inte heller Maldini som sa till honom. Då snackar vi liksom om Maldini.
Och Cedorf, han har ju visat att det är han som vill ha hand om värvningarna. Det är hans köp liksom. Den här månaden när han tog över så var det direkt så att han ville ha sina spelare. Han ville ha Tarap, han ville ha Biabiani. Vad som bestämde liksom. Jag har inte sett, alltså officiellt sett så har jag inte sett på många år en tränare som faktiskt uttalat får vara med och bestämma. Mm. Så du kan ha en poäng i att Galliani kanske inte tycker om det helt och hållet.
Och sen har jag också läst att Milans ledning är upprörd över att Cedorf har sagt att han inte vill ha 3/4 av av spelarna i klubben till Kurvas utsledare.
Ja, det där, jag tyckte hela det uttalandet är konstigt. Jag kan inte säga att jag är emot idén att så stora delar av truppen skulle försvinna. Och liksom, och det, men
om man jag säger tycker det ändå är det fel.
Ja, men det är ju kontroversiellt att gå ut verkligen och säga det. Och verkligen säga att ja, men det här har Cedorf sagt. Det skapar ju, alltså media kan verkligen gotta sig i det där. Och det har ju spekulerats de senaste dagarna vilka som kan stanna, vilka det är som ska lämna och så vidare. Så han strödde ju verkligen bara på det där.
Sen har man ju också det här med Cedorf. Det där läste jag faktiskt aldrig. Jag pallar inte riktigt. Men Cedorfs agent ryktades. Jag har gått ut och läckt massa Berlusconi-grejer, citat där, som hon sen nede. Men det också sägs liksom påverka lite så här att man är lite trött på Cedorf för att han för mycket liv liksom. Han har inga resultat att backa det. Det är inte så man ser det kanske i Milan.
Men är inte det orättvist mot Cedorf? Alltså kolla vilka av de matcherna han har förlorat, så har det varit Napoli borta, bland annat Atletico borta, Atletico hemma också förvisso, och Juventus.
Jag håller med dig helt och hållet. Alltså, jag har inget. Men det är svårt när det är psykiskt sjuka människor som styr i Berlusconi och Galliani. Då går det inte att tänka sådär. Alltså när de får för sig någonting, då är det så.
Det märks att du har varit sjuk. Du är arg på allt och alla nu.
Ja, eller så ser jag bara sanningen.
Nej, men ja. Vad ska man säga? Vad tycker du om Kurvas hotsprotest då? Du som inte var med i första delen.
Ja, dra den för mig gärna så jag är helt inläst i den. Ni kanske har...
Ja, Kurvasot förberedde en protest innan Parma-matchen. Och, och sen så fick Kurvasot stå tom. Men det var ändå ett par personer som satt där. Man sjöng ingenting. Man firade knappast någonting. Och det enda man sjöng var liksom emot laget. Och sen så krävde man att prata med spelare och Cedorf bland annat. Och, vad säger du om dagens minnen?
Just det, det läste jag om. Det är bra.
Galliani fick en fet känga kan man tillägga.
Ja, alltså jag tycker det är bra att man visar sitt missnöje. Sen tror jag inte det kommer hända ett skit ändå, utan det som händer oavsett. Man har varit missnöjd där ganska många år nu och det har bara blivit värre liksom. Jag tror inte det blir ändring. Det är lite som så här folk som är brukare, alltså missbrukare, de ändrar sig inte förrän de bestämmer sig för att ändra sig. Och det är lite så här med Milan också. Folk kan klaga, folk kan säga att det är fel. Folk kan vara oroliga, men alltså de fortsätter ändå hålla på tills de känner att det är fel själva liksom. Där vid ledningen, och det är lite så det är. Men sen läste jag någonting. Nu är det tyvärr så att jag inte läste mer än titeln i all min hast. Någonting om så här, fan var det någonting, och jag vet inte om det var 16 000 röster som de hade presenterat till Berlusconi om att han borde sälja klubben. Alltså det var någon så här fet protest eller liknande. Att de verkligen börjar tröttna på riktigt nu. Och det är alltså min kommentar kring det hela, jag är ju inte påläst tyvärr, är ju att det är helt rätt steg. Men jag vet inte om det hjälper, som sagt. Det känns bara som att de, när Berlusconi vaknar ur dimman någon gång, då händer det något. Men jag tror inte att om han inte har förstått nu, då förstår han inte, om vi säger så.
Jag och Ola pratade om det innan och vi kom fram till att Berlusconi har för mycket stolthet för att kunna erkänna sina misstag och kanske, ja, genom att sälja klubben. För det erkänner han ju att han inte har orken att ta hand om klubben längre.
Men det, alltså det visar ju bara hur sjuk han är, egentligen. För jag menar, då, ja, då är det långt gånget. Man kan inte, ska, alltså, hans logik i det hela finns ju inte. För då är det så här, ja, ska jag erkänna att jag inte pallar med Milan längre? Vilket egentligen inte är en förlust. Det är bara en stor sak att göra, liksom. Eller ska han köra klubben i den absoluta botten? Alltså, för mig är det ett ganska såklart val ur alla perspektiv. Alltså, om man bryr sig det minsta om något, då borde man släppa det fritt då. När tiden har kommit. Och det är så här, ja, jag blir arg, alltså. Jag, det är därför jag har gått. Jag har inte tänkt på Milan den här veckan, alltså.
En protest.
Ja, för min hälsa skull. Jag kommer dö om jag börjar fundera på det där.
Ja, men det pratade du och jag lite, Abbas, om innan. Det här med att det är inte precis lika roligt att kolla på Milan idag. Alltså, som fotbollssupporter så kollar man ju varenda match, liksom, oavsett hur, vad statusen är i laget. Men vi kan väl komma överens om att det är inte lika roligt att se det Milan som spelar idag mot det Milan som spelade för några år sedan. Och så sent som, ja, 07 vann Champions League och var liksom, ja, den då var alltså världens bästa lag. Mm. Om vi jämför de lagarna, så det är ju, det är som natt och dag, helt enkelt.
Det är sjuk skillnad, alltså.
Mm.
Det är så stor skillnad på allt också. Det är inte bara planen. Det är liksom till och med samma personer har gått och ändrat skepnad.
Mm. Men det är, alltså det är, jag jämförde, jag skrev ett inlägg efter förlusten mot Atletico, den andra förlusten, och jag jämförde lite så här Milans sätt att agera med Inters sätt att agera efter sin vinst i Champions. För vi ska komma ihåg att båda hade sjuka trupper när de vann, och sen så har man, Milan har gjort det sakta smärtsamt, inte nedmonterade i princip direkt, och nu är de på väg upp igen enligt mig, liksom. De har projektet, de har framtid, de har planen, och de har någon som faktiskt är engagerad, och det är tyvärr det Milan behöver, tror jag. De behöver göra så, de behöver en plan, liksom, överhuvudtaget. De har inte haft det på väldigt många år.
Den där berömda röda linjen, eller röda tråden, den behöver komma tillbaka till klubben.
Ja, den har verkligen inte syns till oss.
Ja.
Helt sjukt.
All right.
Får jag fråga er en sista?
Ja, visst.
För det är alltid ett roligt ämne. Jag ska skriva ett stycke åt Sportbladet om det här snart, om Balotellis karriär. Men Balotelli, alltså, om ni ser så här, han kostade, vad var det, uppemot 20-25 miljoner euro, va? Och han drar in jävligt pengar. Vad tycker ni? Vi ser att Seedorf stannar, vi ser att man vinner mot Fiorentina och Lazio, sommaren kommer. Ser ni hellre att man säljer honom och liksom får in ytterligare budget, eller tycker ni han, alltså, är han värd de pengarna han, för jag menar, han är en superstjärna i ryktet, han är ingen superstjärna på planen. Och han, det börjar se ut som att han inte blir det heller. För han är inte bra tillräckligt ofta. Han är inte ens bra under hela matcher ibland, liksom. Är han värd att hålla på grund av den statusen ändå och det han kan göra ibland? Eller ska man sälja honom och köpa en anfallare som förstår att man kanske ska vara bra varje match, inte var femte?
Får jag börja där, Ola?
Aj, kör du.
Jag är så otroligt delad när det gäller Balotelli. Och den här frågan du ställer precis, den är sjukt svår att svara på. Men jag säger så här, det vi ser av Balotelli idag, det är att han går på halvfart. Och den här halvfarten, för att han ska kunna få en push för att kunna gå på halvfart, då måste han ha ett lag som fungerar. Det är exakt det Paolo Maldini har sagt, att hade han varit i Juventus med solida italienare kring sig, då hade han presterat bättre.
Absolut.
Men med det sagt, jag tycker inte att man ska sälja Balotelli, för att om det nu är så att Seedorf får stanna kvar och att han får köra på sitt projekt, då kommer han också lyfta Balotelli. För att det vi har sett, det lilla vi har sett av Seedorf hittills, det är att han har lyft Balotelli specifikt, tycker jag i alla fall, enligt mig. Och sen när det gäller lönen och status och allt det där, det finns två spelare i samma klubb i Medan, säger, som har exakt samma lön, men som man aldrig nämner. Det är Mexes och Kaká. Och de har inte heller rosat planen.
Mexes är skit.
Mexes är...
Ja, är
han. Han kommer dra i sommar, tack och lov.
Ja, men ja. Äntligen.
Ja,
och Kaká är ju Kaká, han lever på sitt allt liksom. Det är svårt att säga att Kaká inte förtjänar att vara kvar, för det gör han. Men det kanske är dags för honom också att gå åt sidan, eller att åtminstone tränaren sätter honom åt sidan.
Ja,
men med det sagt, jag vill gärna se bara Telle kvar, men det är som du säger, det är en chansning. Mm. Men vad har man att förlora? Vi är på en elfte plats nu. Kan det gå värre liksom?
Ja, det är väl samma sak som jag vill se Balotelli i ett Milan som faktiskt fungerar. Alltså som faktiskt har en spelidé för hur man ska spela, med tydliga spelarroller och så vidare. Alltså, för jag tror fortfarande på Balotelli. Men jag tror att om Milan nu väljer att behålla honom, så tror jag att nästa säsong kommer det vara ganska avgörande. För om vi ska se att han ska ta det där absolut sista steget upp på världstoppen, alltså med de absolut bästa spelarna. För jag tror absolut att han har potentialen att vara där. Men det hänger ju självklart mycket på honom, men det hänger mycket på laget också. Vi får tänka ändå liksom att det är svårt för en spelare liksom överhuvudtaget att prestera bra fotboll när laget inte fungerar och liksom när laget spelar dåligt och så vidare. Och jag tycker ändå liksom att om man ser översiktligt, så tycker jag att han ändå att han har gjort det godkänt. Sen så klart han kunde gjort det bättre, klart att han har gjort liksom platt matcher. Men vi får ändå inte glömma alltså de gångerna han har gjort det bra också. För det var ju till exempel som när spelade mot Napoli i höstas, när han missade straffen. Och då såg man liksom att han blev ju förbannad, helt sagt. Och så kom han och så bjöd han på den där skruven i bortre krysset istället. Så liksom, han har ju de här spetsegenskaperna som Milan, tror jag, behöver. Och sen om man säljer honom, visst, plocka in någon som kan ersätta honom i så fall. Spendera det inte på några halvtaskiga spelare som ska sitta på hög lön. Se till att den investerar pengarna i så fall.
Mm. Det krävs ju att Galliani låter någon annan sköta det där då, om man ska spendera på rätt spelare, tror jag. Men jag tänkte tillägga där, för jag har suttit och funderat på det här ganska mycket. Och man har alltid hopp för Balotelli liksom. Han är en spelare, i sina bästa stunder så är han ju bäst. Och fantastisk teknik, styrka, snabbhet. Men i sina sämsta, som jag ändå har sett mycket av på senare tiden, då kan han inte ens ta emot en boll. Och det är aldrig hans fel. Och det är mycket liksom surande och barnfasoner fast han är snart 24. Men det jag har tänkt på, det är att killen har ju varit i Inter. Och då var han ju yngre, men där var det ju verkligen, det var ett lag. Det var ett fungerande lag. Och han slog igenom, men sen gick det inte så bra liksom. Mourinho, en tränare som kräver mycket av sina spelare, han tyckte inte riktigt om Balotelli av många anledningar. Disciplinen är väl den främsta, arbetsmoralen och så. Sen gick han till City. Och likt Inter så slog han igenom stort liksom. Han slår första säsongen, så som han har gjort i Milan också. Och sen så återigen vad jag vill kalla ett fungerande världslag, likt Inter då, så gick ner för igen liksom. Han kommer att göra succé. Och sen så sitter det inte riktigt. Det är saker som ställer sig i vägen. Och det är samma sak i Milan ändå. Jag menar, jag ser egentligen inte skillnaden från tabellen på alltså Milan som när Balotelli kom. Det var lite stabilare kring, men det var inte ett bättre lag, absolut inte. Och sen så jämför vi med dagens. Alltså det är egentligen inte så stora skillnader. Den enda skillnaden är att Balotelli återigen har haft sin säsong, sin halvsäsong med många mål. Och sen är han här igen liksom. Han fallerar. Jag vet inte om det, alltså jag har funderat på om det är så att han liksom inte hittar motivation, han inte klarar av att stå upp efter en säsong ungefär, eller om det faktiskt har något med något annat att göra, för han har ju ändå funnits i stabila lag om vi kollar tillbaka. Jag vet inte om det finns något svar på det här. Jag vet inte om ni vill tillägga någonting, men det är ändå
Om jag inte får komma in lite, för alltså jag kikar in lite på Milans hemsidan och kollar lite statistik bara. Beroende på vad man kräver av en anfallare nu. Men om vi ser på alltså att han har spelat, om statistiken stämmer nu, alltså 43 matcher för Milan och har gjort 26 mål har han.
Ja, det är bra.
Ja, om vi kollar den här säsongen så har han spelat 30 matcher. Han har spelat på typ 2,5 tusen minuter. Ja, det någonting sånt. Och har gjort 14 mål i alla tävlingar då.
Han har dragit 14 baljer.
Ja, och det är 10 mål i ligan är det. Och det anser jag är ändå ganska bra för en anfallare i Milan.
Med i kris.
I kris.
Ska det tilläggas.
Jag kan hålla med på ett sätt.
Ja. Och det beror ju alltid på vad man kollar på. Det är som Kurvasun när de klagar på Balotelli. Alltså de klagar ju på honom för de vet vad han kan. Alltså han kan ju vara bland de absolut bästa spelarna, bland de absolut bästa anfallarna. Allt beror på han själv. Och det är därför jag tror liksom att man förväntar sig så mycket av honom. Han har den här jättestora pressen på sig. Och så att säga, alltså, om man kollar på hans ålder, alltså folk kräver så otroligt mycket av honom. Och enligt mig så tycker inte jag att han är den spelare som ska vara den här nyckelspelaren. Det borde finnas alltså äldre spelare som kan liksom hjälpa honom att axla liksom det här ansvaret att gå in och avgöra matcher. Att vara den här liksom stjärnan i laget. Men han har levt med det liksom i stort sett hela sin karriär. Att han ska gå in och prestera. Liksom. Men om man kollar på, liksom, han är född år 90. Det är ju ingenting. Han har hela sin karriär framför sig.
Ja, jag absolut. Tycker det enda... Förlåt, fortsätt.
Nej, men jag var klar där. Kör du.
Sorry, bro. Ja, alltså det enda jag har att anmärka, det är så här, visst, han har ju 13 baljer den här säsongen. Straffarna har ju dock stått för en ganska stor del. Jag kollar inte på någon statistik nu, utan jag tänker bara utifrån hur många straffar han har slagit den här säsongen ungefär. Och det är inte riktigt... Han är ändå alltid som bäst när han anländer, men det är inte riktigt statistiken som har gjort mig helt och hållet besviken. Det är bara att han inte riktigt, alltså ni vet ju det själva, jag menar, okej, han gör målen, om man ska tänka lite så här, om ni har sett filmen Moneyball, att de plockar spelare baserat på statistik, inte på namn, och det liksom skapar en revolution inom baseballen, och jag kan absolut förstå den grejen, men då är det så att de plockar de spelarna lite baserat på att de inte är någon och de är mycket billigare och de kan plocka ett lag som statistiskt sett kan mäta sig fastän de inte behöver betala för ett sånt stort baseballlag som de ändå håller på att bygga. Balotellis grej är lite så här som jag känner att han kostar jävligt mycket och jag tycker alltså fine, han statistiskt sett har han ändå inte svikit så mycket den här säsongen utöver att så här. Ja, det är lite Zlatan-känsla att han sätter hälften av målen ner för han straffar liksom. Och man ska inte ta något ifrån det egentligen. Men jag tycker bara att han är så jävla dålig stundtals. Alltså, för att vara en så stor spelare som han ändå kan vara, det är det här som stör mig mest. Och det är alltid så här att han går från att slå hårt till att verka som att han inte pallar spela överhuvudtaget. Han är en spelare som ser så sjukt långt. Och även om man gör ett mål, vilket så här, det är allt en anfallare ska göra. Men när man har en annan spelare på plan som bidrar i spelet, då kanske det inte blir lika många mål av just den killen. Men det kanske blir fler mål av laget. Och det är det jag kan störa mig på. Men Balotelli har sina 13 baljer. Jo visst, även om en del är straffar. Men det jag stör mig på är att lagets... Alltså om han får sitt straffmål eller sitt mål, men vad får laget egentligen? Han gör mål men de förlorar. Det är så jag känner att han bidrar inte riktigt mer än det där målet. Sen är han skit i 89 minuter. Så har det i alla fall sett ut lite på senaste. Och som sagt, i grund och botten är han en fantastisk spelare, men
All right, grabbar. Den här diskussionen skulle handla om Cedorf, men den var intressant, så jag ville faktiskt inte avbryta det.
Ja.
Men vi kan väl komma fram till att Cedorf får förhoppningsvis stanna. Och ja, det är väl det. Men angående Balotelli, Jätteintressant av er båda två. Kul att ni tog med er. Det var inte ens planerat, men spontanitet har aldrig dödat en människa. Och även där, jag drar slutsatsen av ert snack att Botelli är okej. Att ja, liksom, han får gärna fortsätta ifall han fortsätter göra mål, men att han ska vara mer delaktig i spelet, eller hur?
Ja, ja tack.
Ja.
Ja tack, bra. Jag gör som min kollega brukar säga, jag knyter ihop säcken, som hon säger så fint varje gång. Och jag säger arrivederci tutti, av det lilla italienska jag kan. Och a presto, senare, vi hörs. Tack så mycket grabbar, Forza Milan.
Tackar, Forza Milan.